Han har varit skådespelare i över 50 år. Han är även filantrop. De har sin egen stiftelse i familjen. Familjen Bergqvist insamlingsstiftelse.
Ett långt ord.
Det var ett väldigt långt ord, men jag sa det till slut. Ja. Välkommen hit, Kjell Bergqvist.
Tack så jättemycket. Tack.
Jag frågar varför den här stiftelsens namn har 100 ord.
Ja, dels var det viktigt med familjen Bergqvist. Därför att min fru och jag startade stiftelsen. Men vi har ju också en kille som är 14 idag som heter Leo. För honom är det, var det och är väldigt viktigt att han är en del av den här stiftelsen. Så då blev det familjen Bergqvists. Och sen insamlingsstiftelse är för att man måste välja någon slags epitet när man startar en stiftelse. Det är inte helt lätt. Det är väldigt mycket kontroller runt att starta en stiftelse. Bakgrundskontroller på styrelse och alla. Får inte ha några svarta prickar i protokollen någonstans. Ja.
Hur kom det sig att ni startade en stiftelse?
Det kom sig att vi har hållit på i, vi har haft hus i Thailand i 15 år. Men det är också så att jag egentligen hela mitt liv har försökt att hjälpa till. Jag har rest otroligt mycket i mitt liv. Jag har sett så otroligt mycket fattigdom och skit i världen. Det är en hemsk värld på många sätt. Burma, Vietnam, Kambodja ska vi inte prata om, Manila, Sydafrika. Överallt fattigdom. Hemsk fattigdom. Så att jag har rest, mitt stora intresse i livet har alltid varit att resa. Ska vi ta det från början. Min mamma som jobbade på långvården och också som städerska. Bland annat hos Philipsons på Götgatan en gång i tiden. När de hade bilaffär där var jag med min mamma och städa.
So we go way back. Philipson Bergqvist.
Ja, Philipson Bergqvist.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nej, men morsan jobbar på långvården, men hon städade också. Och jag var med och städade kontor och bibliotek och det ena med det andra. Pengarna sparades till en charter. Man åkte charter med SJ. Gjorde vi 4 år i rad. Vi samlade ihop de här pengarna, morsan och jag. Så åkte vi till Italien på tågcharter. Och det här kan jag känna är... Det är väl det bästa jag har fått med mig hemifrån egentligen. Att de öppnade dörrarna till världen för mig med det här resandet. Sen har jag rest hela tiden. Ganska många varv runt jordklotet och som sagt sett mycket skit. Så jag har i alla år försökt att dela med mig och haft en slags livsfilosofi att ge bort åtminstone det som blir över. Och nu har jag haft en hyfsat bra tid som skådis i 50 år. Och det har i princip blivit några kronor över varje år. Jag lever ett gott liv, men det blir också några kronor över. Och då har vi hjälpt till på olika sätt. Och sen kanske för 7 år sedan, 2015, så satt vi i bilen i Thailand där vi har vårt hus. Så vi måste hitta på och göra någonting tillbaks till de här människorna i den här byn. Och då sa min fru Karin... Ska vi inte öppna en simskola? Det drunknar i snitt 7 thailändska barn om dagen. Det är helt groteska siffror. Så vi köpte tomten bakom vårt hus, grävde och byggde en pool. Och sen dess har vi haft en gratis simskola för thailändska barn i 4 dagar i veckan året om med anställd personal. Sen gör vi massa annat i Thailand. Vi kom till ett läge där det kändes ganska bra att ha en stiftelse, för det känns seriöst. Som sagt, man släpper inte in vem som helst och startar en stiftelse. Sen har vi jättemycket projekt i Thailand. Vi köper hörapparater till dövskolor, vi köper rullstolar, vi köper mat. Vi har framförallt väldigt mycket simskoleprojekt i Thailand och också i Kambodja faktiskt. Sen har vi gjort mycket under corona. Då fick vi börja röra på stiftelsen lite grann här hemma med samarbeten med olika restauranger som vi har finansierat mat som de har lagat och sen kört ut till sjukvårdspersonal på Södersjukhuset och Karolinska och Huddinge och det. Och också har Fryshuset ett projekt som heter Barn till ensamma mammor som också har fått det svårare nu under pandemin. Så de har vi haft många projekt ihop med. Och nu har vi hamnat i Ukraina. Så nu håller jag på med det i princip större delen av dagarna. Anordnar och sponsrar busslaster som åker ner med. Bland annat har jag fått ihop väldigt mycket sjukvårdsmaterial från Sofiahemmet som forslas ner. Och också naturligtvis är huvudmålet att ta med sig människor hem. Men vi har verkligen sett, vi både han som har bussbolaget, Ekman Buss och jag och en nära vän till oss ifrån Valstena. Vi är väldigt noga med vilka vi tar hit och framför allt att vi ser till att vi inte lämnar någon på trottoaren här hemma. Utan vi, det här Valstena, jag har en kille som heter Fredrik Särnehed där som är helt fantastisk. Vi har kört ett par busslaster till Valstena. Alla har fått egna bostäder. Folk har lånat ut sina sommarstugor och gäststugor. Alla fick när bussen anlände förra veckan. Fick alla ett presentkort på 800 kronor var, liten som stor. Och handla i vilken affär de ville i Valstena. Det anordnas redan språklektioner och fritidshem och sånt där är igång redan för barnen. Den här Fredrik har ordnat jobb till 5 stycken kvinnor redan i Valstena. Så att de ska kunna försörja sig själva och stå på egna ben. Och nu vet vi ju inte, en del vill väl kanske återvända så småningom naturligtvis. Men det är en sån hemsk historia. De här kvinnorna, det var 2 gamla människor på den första bussen varav... sen var det 50 stycken var kvinnor och barn, småbarn. Och det är en sån hemsk situation. För man känner så här, även om vi tar emot dem väl här och ser till att de får det bra, så kan ju deras telefon ringa precis när som helst med något besked nerifrån Ukraina att vi är ledsna men din man har avlidit.
Känner att... Och det är fantastiskt det man gör för ukrainska familjer. Kan du någonstans känna att man gör mycket mer för ukrainska flyktingar än vad man gjorde för afghanska flyktingar eller de syriska flyktingarna?
Absolut.
Det känns ju som det att man att engagerar sig otroligt mycket mer.
Ja, nu kommer ju de här människorna från ett krig som vi påtagligt kan läsa om och se på tv. Det andra var ju väldigt långt bort, men det är ju inget snack om att man reflekterar över att det är skillnad på folk och folk. Jag stod under flyktingkrisen 2015, så stod jag på T-centralen här och T-centralen i Göteborg i varje natt i 5 veckor och tog emot människor från Syrien och allt vad det var från, som har dels tagit sig med båtar med risk för eget liv och sen vandrat genom hela Europa för att ta sig hit. Det är en otrolig skillnad nu på uppställningen, verkligen. Det märks att det är skillnad på folk och folk tyvärr.
Är det naturligt att man tänker, där är blonda människor som ser ut som oss, det är en blågul flagga, de ligger nära Sverige, det här drabbar mer oss, det är närområdet. De syriska flyktingarna, de afghanska flyktingarna, de är så långt bortast. Vi kan inte riktigt relatera till dem.
Nej, men då, det, så är det ju säkert lite grann. Att det andra är, det, som du säger, Syrien och Afghanistan och allt det där, det är ju någonting man, som flashar förbi några sekunder på nyheterna. Det här är ju så mer påtagligt nu. Dels med sociala medier och att det är i närområdet och att det hotas med kärnvapen. Och då ligger vi ganska risigt till. Så att jag tror att det är lättare också för folk att relatera till det här kriget i Ukraina än vad det var förut. Men sen är det ju också, myndigheterna har ju steppat upp i alla fall lite grann den här gången. Men inte helt tyvärr. Jag har ju direkt kontakt med en grupp, en organisation där nere som heter A Demand for Action. Som är en människorättsorganisation som nu är i Warszawa. Killen som har startat den för många, många år sedan. Och jag känner honom så gammalt. Jag var ambassadör för någonting som heter ECPAT en gång i tiden. Som jobbar mot barnsexhandel och barnporr på nätet och allt vad det är. Han säger ju att alla länder har representanter på plats i Warszawa i Polen. Utom Sverige. Som tyvärr den här gången också förlitar sig på volontärer och frivilliga och folk som skänker pengar. Sen har vi nu fått bra kontakter faktiskt på Migrationsverket. Personalen sliter ju arslet av sig, det är ju ingen snack om det. Men det var ju lite sent i starten även den här gången. Jag hade kontakt med en kontakt till Migrationsverket i Sundbyberg efter 10 dagar in i kriget. När de säger så här, jaha, oj då, kommer det folk redan? Då kanske vi måste, jag trodde att de skulle komma om några veckor. Så tyvärr så är det så att myndigheterna har inte varit så jävla snabba på bollen den här gången heller.
De är aldrig snabba på bollen.
De är uppenbarligen
ta under tsunamin, så fort det är så här krishantering så är det ungefär som att vi står handfallna. Sen måste jag ändå säga att det slutar alltid med att svenskarna steppar upp och det blir ju action, och med den här actionhandlingen det håller i sig hela vägen fram.
Ja.
Som jag tänker med coronan. Hur har du haft under corona? För jag vet att du har varit lite rädd för corona.
Ja, jag har haft jätterespekt för coronan. Vi har varit väldigt försiktiga från början faktiskt. Nej, men det vi pratade om rent praktiskt, så var de ju slöa i starten, myndigheterna naturligtvis. Det var ju, igen var det ju liksom privatpersoner och företag som gick in och sponsrade och betalade kalaset.
Vad pratar vi om nu? Corona?
Om eller? Corona pratar vi nu, ja. Precis. Ytterligare ett exempel på sent på bollen. Ja, vi har haft jätterespekt. Min fru hade första året hon vaknade varje morgon och hade corona, tyckte hon.
Det satte sig i huvudet liksom.
Ja, satte sig i huvudet. Ja. Nu är vi vana att vara med varann. Vi är med varann väldigt mycket. Jag jobbar kanske nu för tiden 3-4 månader om året. Sen är vi tillsammans. Min fru och jag och barn.
Och Karin tröttnar inte?
Nej, Karin tröttnar inte. Nu är hon, har hon kommit över corona lite grann. Nu är hon 4 dagar i veckan i stallet. Och rider. Härligt. Och sen är ju vi 4 månader varje vinter i Thailand. Nu har det inte blivit så sista 2 vintrarna. Men vi hade jätterespekt och jag... Men vi har hela tiden sagt så här, vi har ingenting att gnälla över. Vi behöver inte bekymra oss om hyran. Vi kan ta hämtmat när vi vill. Så vi har haft det lite tråkigt, men inte värre än så. Vi är också vana att resa väldigt mycket, det har vi ju inte kunnat göra. Nu kom vi iväg till Thailand 5 veckor över jul till slut. För precis när vi skulle åka så visade Leos test rött.
Oh, nej.
Ja. Men han hade inga symptom överhuvudtaget. Och sen när vi kom hem så hade Karin corona, omikron.
Och det var inga symptom där heller?
Jo, hon var förkyld i 4-5 dagar.
Ja, men det var ju ingen bit.
Nej, det var ingenting.
Så hela rädslan för corona...
Ja, den har släppt faktiskt.
Ja. När Karin insåg att hon var förkyld i 4 dagar.
Ja.
Men det är klart, men det var ju många som dog. Och självklart ska man ju ha respekt för corona. Sen måste man ju avväga. Är det värt att stänga ner ett samhälle?
Ja, ja.
Barn men jag som tycker inte får gå i skolan?
I slutändan att vi har haft en, eller staten och folkhälso, eller vad heter de?
Hälsomyndigheten.
Folkhälsomyndigheten har haft en hyfsat bra strategi faktiskt.
En bra balans.
Ja, ja, ja.
Ja, jag är glad att ingen stängde in mig i alla fall. Jag hade ju klättrat på väggarna.
Ja.
Jag kunde ju
fortsätta att jobba också. Vi spelade in Mäklarna då hösten 2020. Men det var ju en ganska tuff inspelning med väldigt mycket tester. Och jag filmade ju bland annat med Sven Wollter som gick bort bara någon vecka efter att vi hade jobbat ihop. Så gick han ju bort i corona. Men
inga underliggande sjukdomar.
Och han hade KOL, han var ju också 88 år. Men det var ju väldigt påtagligt vad vi höll på med en filminspelning och människor dör. Det har varit lite tråkigt. Men sen gjorde jag ju Bäckström då förra våren. För ett år sedan ungefär. Och höll på fram till midsommar. Och då hade ju inte vaccinet kommit igång alls. Jag fick kanske min första spruta i mars eller något. Och vi var mitt i inspelningen. Och, man fick vara lite otrevlig ibland, måste jag säga. Jag tycker inte riktigt om mig själv, hur jag var. För att jag fick börja varje morgon med att hålla lite tal och få folk att fatta hur jävla utsatta vi skådisar är framförallt. Som inte kan gå med andningsskydd hela dagarna. Medan personalen kan ha det och... På det hela taget så lades det ner mycket pengar på tester. Alla testades varje morgon. Men det var också tydligt där och i hela samhället hur det var väldigt mycket jaget framför laget. Det var många som sa, när man sa till, så sa, ja men jag har haft det. Ja, grattis, men jag har inte haft det. Eller jag har antikroppar. Ja, gratulerar, men jag har inte det. Så ta på dig ditt jävla munskydd.
Hur kan du känna idag? Kan du känna att jag kanske var lite överdrivet otrevlig, eller kan du känna nej, jag hade rätt i sak?
Jag känner verkligen att jag hade rätt i sak. Sen kunde man kanske i vissa lägen ha framfört det på ett trevligare sätt. Men när man är, jag var jätterädd för min hälsa. Jag är
så Kjell ber om ursäkt.
Nej,
det gör jag inte.
Nej, det tycker jag inte att jag behöver göra. Därför att det handlar om... Jag fick vid något tillfälle säga att det är inte okej att ni spelar rysk roulette med min hälsa. Om ni gör det med er egen, det är upp till er. Men håll fan inte på att dribbla framför mig med säkerhetsföreskrifterna. Gå och tvätta era jävla händer och sätt på era jävla munskydd. Det är det val ni har att göra. Eller också stannar ni hemma och är arbetslösa.
Jag kan säga så här. Det här var ju innan corona. Jag tvättar ju alltid händerna. För jag gör det för att jag tycker det är fräschare.
Självklart. Ja, ja, ja.
Och jag har varit vid flera tillfällen lagt märke till hur 60-70% i Sverige, där vi ändå är så upplysta om hur man ska hålla sin hygien. Jag kommer ihåg när vi åt, när vi åt på en restaurang och alla gick på toaletterna, det var säkert en 10 toaletter på rad. Och sen när man skulle ut genom toalettdörren för att tvätta händerna och det inte fanns någon tvål, så tänkte jag på det, hur folk bara struntade och gick ut därifrån. Och jag väntade ju såklart, för att jag lämnar inte en toalett utan att ha tvättat händerna. Nej. Så jag fick ju liksom säga till och skrika på någon personal där. På ett trevligt sätt, ja. För jag är ju trevlig när jag skriker. Och bara insåg hur många det var som bara struntade ut tvätta händerna.
Ja.
Så att såhär, det ligger inte i konstigt nog svenskans natur att tvätta händerna efter att ha varit på toaletten.
Nej.
För att hade det varit så viktigt för dem, hade de ju inte lämnat området utan att ha fått tag i en tvål.
Nej.
Och män är ju mycket värre än kvinnor, vill jag ju tillägga också,
ja,
tyvärr.
Ja, kan tänka mig det, ja.
Och då tänker jag så här, det här är Sverige, hur är det då utomlands?
Mm.
Så hur snuskiga är människor överlag? Har du tänkt på den?
Ja, jag har tänkt på det.
Har du slagit dig någon gång?
Vad sa du?
Så nu helt plötsligt med corona ska alla tvätta händerna och hålla avstånd.
Ja.
Man bara, vänta, tvätta händerna och hosta armvecket. och stanna hemma när man är dödssjuk, det gör man ju ändå.
Ja.
Så jag förstår inte varför det har blivit som big deal med corona. Det borde man ju ha gjort innan coronan, tänker
jag. Ja, det borde man faktiskt. Men jag måste nog känna att jag inte varit jättebra på det förr heller. Nu har man ju fått sig en tankeställare. Jag menar, det man tittar på vinterkräksjukor och vanliga influenser har ju nästan försvunnit. För att vi tvättar händerna och inte kladdar på alla handtag och inte tar varann i handen. Där är ju tajarna smarta när de hälsar. De vajar ju, som det heter, med sina egna händer mot varann och inte tar i varann. Här har det också blivit så här sen ett antal år tillbaks att det ska ju kramas och kindpussas med alla. Och jag har nog varit bland de värre, kan jag säga, i det läget. Jag kramar gärna hela personalen och alla jag träffar, men inte längre. Och jag tror att det känns också ganska skönt, för att till slut blev det så där att man måste krama alla hela tiden.
Ja, nej, jag förstår inte grejen med att alla ska kyssa varandra, och vissa som pussar varandra på kinden sträcker fram tungan. Man bara, kan du ha tungan rätt i munnen? Fan? Och ska man kindpussas ordentligt, då ska man inte toucha varandras kinder, om man ska göra på ett elegant sätt.
Nej,
det förstår precis. Ju inte de där som ska slicka. Man bara, är du en hund eller vad är grejen? Det är för sig ett självsord på arabiska, kalv. Men i alla fall. Och då tänker jag så här, är du lika rädd för corona nu? Jag tänker att du hjälper alla flyktingar från Ukraina och det kommer folk. Jag menar, i Ukraina vet jag ju att det är inte så många som har tagit vaccinet.
Nej, en tredjedel tror jag.
En tredjedel, så jag tänker när du träffar de människorna, är du rädd fortfarande för coronan?
Ja, jag är rädd.
Ser du till dem, håller er på avstånd?
Nej, för fan.
Nej.
Men jag kramar inte, och de är nog inte så jävla sugna på det heller riktigt. Nej, men
jag tänker om man nu är så rädd.
Ja, för fan. Nej, men dels har jag ju fått 3 sprutor. Dels har ju min fru haft corona, min son har haft corona, 2 av mina döttrar har haft corona. Jag har fått mina 3 sprutor, så att jag är inte livrädd längre. Men jag håller mig utanför affären om det är mycket folk, eller också sätter jag fortfarande på mig ett andningsskydd om jag går in på Konsum eller Ica och ska handla. När det nu gäller mottagandet av människor från Ukraina, som ju en tredjedel var vaccinerade, och så måste man ju komma i närheten. Men jag, just i det här fallet, jag har känt okej, det är en risk jag får ta nu. För uppenbarligen behöver man ju kanske inte dö av corona längre när man är vaccinerad och har haft det runt omkring sig och klarat sig själv. Men man, i ett sånt här läge får man känna att man får släppa det faktiskt. För det...
Då blir laget före jaget.
Ja, men verkligen, verkligen.
Man
ja.
Hjälper människor i nöd och i krigssituation. Ja. Hur hanterar du känslorna i ditt filantropiska jobb? Och hur kan du skärma av de känslorna när du är hemma eller på jobbet?
Nej, jag kan nog inte helt skärma av dem. Just nu känner inte jag mig speciellt glad. Och jag har drömt på nätterna och skrikit, berättar min fru. För att jag har träffat de här människorna. Och också är jag sån där som plöjer liksom alla nyheter. Kanske lite för mycket. Men vad fan ska man säga? Alla vill ju göra mer. Hur mycket man än gör så vill man ju göra mer. Men man måste ju också inse att det vi gör nu, det är tyvärr bara en droppe i havet. Men vi gör så gott vi kan. Många människor hör av sig till oss och frågar vad kan vi göra. Men det är också så här att det är ganska svårt att hjälpa till och få det bra. Många människor, jag säger så, skicka några kronor till vår stiftelse så ser vi till att det görs någonting bra för de pengarna. Nej, men vår stiftelse är så här, jag tror vi har en utgift på kanske 200 kronor om året till länsstyrelsen. Någon jävla stämpelskatt man måste betala. Annars så går varenda öre till ändamålet. Ingen i styrelsen har några arvoden. Behöver vi resa någonstans så betalar vi det själva. Det går inte åt en enda krona på någonting annat än det som är tanken och meningen från början. Dessutom så är det så att stiftelsen, den stora givaren till stiftelsen är jag själv.
Familjen Bergqvist insamlingsstiftelse.
Ja, de finns på Facebook, kan man se vad vi pysslar med.
Kan du bankgironumret i huvudet?
Nej, det kan jag inte. Jag tror att jag kan Swish-numret som är 123 1. Nu tar vi från början. Swish 123 23 06 850. Ska det vara. Hörde man inte nu, får man backa bandet lite och lyssna igen. Och kolla att det blev rätt nu när man sitter så här. Men jag är ganska säker på att det är så.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Kjell, berätta om din uppväxt.
Ja, uppväxt. Jag föddes i en liten tvåa i Tallkrogen. Mamma födde barn hemma, flera stycken. Sen bodde vi ett tag på Söder, Katarina Barngata, och sen bodde vi några år i Hammarby. Och sen hela min skoltid bodde jag och växte upp i Högdalen. Och nej, men det var jag hade en jättebra uppväxt, men det var inte så jävla fett hemma. Morsan var som sagt sjuksköterska, jobbade på långvården, städerska. Farsan hade ibland tre jobb. Han bar ut tidningar, han körde lastbil på dagarna som var hans huvudsakliga syssla, och ibland stod han också i garderober på restauranger eller på biografer och sådär. Så att det var inte så jävla fett. Vi växte ju upp där, tre grabbar ihop. Första åren så bodde också farfar där i en tvåa. Då var vi en två, då var inte yngsta bror som född. Vi var en, två, tre, fyra, fem personer i tvåan. Sen gick farfar bort och istället så flyttade en kusin till mig in. Så då bodde vi igen fem personer i en tvåa. Så småningom fick vi en trea i Högdalen. Så jag och brorsorna, då hade vi en tredje yngre brorsa, vi fick dela ett rum. Det gick jävligt bra i skolan, jag hade jävligt lätt för mig. Jag gick ut grundskolan med sådär 4-9 i snitt eller något, utan att behöva anstränga mig så jävla mycket. Höll på väldigt mycket med idrott, gymnastik, fotboll, hockey, bandy. Men sen någon gång när jag var 14 kanske, då började de sälja mellanöl på Konsum. Och jag hade, mina två närmaste kompisar var något år äldre. Men det där med att sälja mellanöl på Konsum blev för mig inget bra. Utan jag började ju dricka mellis, och jag tålde väl kanske bara två. Sen var jag lite halvslirig. Jag försökte hålla samma takt som mina lite äldre kompisar. Så att efter att ha gått ut grundskolan med jättehöga betyg, efter ett halvår i gymnasiet hade de där 4,9 sjunkit till 1,6.
Åh herregud.
Ja, och jag blev inte uppflyttad helt enkelt. Jag fick inte gå kvar. Det heter religerad, kan man kalla det.
Ja, och varför gick det snett under det?
Nej, men det var mellanölen faktiskt.
Det var så
gott. Jag kan inte skylla på någonting annat. Jag hade väldigt många kompisar som började med andra saker också. Men där på något märkligt sätt, så var jag inte kan få förklarat för mig själv egentligen eller förstå, så var det där nej tack till mig när det gällde hash och olika piller på den tiden, Ritalina och P och vad de hette. Jag var i Högdalen för ett par år sedan, hade skrivit en bok, Kjell Berka från Högdalen, någon slags biografi. träffade två kompisar som satt kvar på parkbänken i Högdalen fortfarande med en ljummen öl i fickan eller i handen. Nu är vi tillbaka där när jag berättade om morsan och vårt städjobb och våra chartertripper till Italien som öppnade dörren till världen för mig. De här killarna kom aldrig längre. De tog sig knappt igenom liksom tunnelbanespärren och åkte in till stan. De är kvar på en parkbänk i Högdalen 50-60 år senare. Så jag har haft väldigt mycket tur men också haft bra föräldrar och ja, vad ska man säga sen? Jo, när jag var 15 så flyttade jag hem till min kusin som hade flyttat in hos oss när jag var 7. Men sen hade fått en egen lägenhet i Hökarängen och Svenne, han var, bland annat så var han kassaskåpsprängare. Jag flyttade hem till honom när jag var 15. Jag blev relegerad från plugget och samma dag gick jag hem och packade väskan för jag tänkte det här blir inget bra hemma. När jag blev relegerad. Det blir inga pluspoäng så jag packade min väska och stack hemifrån. Och flyttade då hem till Svenne i Hökarängen. Och Svenne jobbade också på Folkanteatern som scenarbetare, tekniker. Och jag fick jobb där bakom scen. Det var de som jobbade där då. Det var Roffe Bengtsson, Stig Herre, Lasse Berghagen, Annie Frid, Lyngstad. Det var olika primadonner, Lillbabs, Siw Malmkvist, allt vad det var. Och jag jobbade bakom scen och en dag så sa Svenne till mig så här, vad fan Kjell, ska du inte söka till scenskolan? Han visste att jag, min plan under min uppväxt var att bli, och skoltid var att bli gymnastiklärare. Men den sprack ju när jag blev relegerad. Så Svenne sa, vad fan, sök till scenskolan Kjell. Det är jävligt mycket gymnastik och akrobatik och fäckning, det gillar ju du. Så då gjorde jag det. Han snackade med en inspicienten där som heter Erik som läste in proven med mig. Jag var 16. Och kom in på scenskolan av 3000 sökande och 9 stycken kom in. Men väldigt mycket tur ska man ha. Och jag klarade mig nog väldigt mycket på att det var inte så viktigt för mig. Jag visste inte vad jag sökte till överhuvudtaget. Jag hade aldrig någonsin suttit i en teatersalong i hela mitt liv. Men sökte och klarade mig nog mycket på att jag inte hade några nerver. De flesta andra är, en av mina döttrar Nathalie har nu klarat andra provet. Hon söker nu och gjorde det tredje igår. Nej, men jag klarade mig mycket på att jag inte hade några nerver. Och sen hade jag tur igen efter de här 3 åren på den här skolan. Min mentor var Siw Ruud, kommer du ihåg henne? Mycket välkänd, gammal. För detta skådespelare, hon lever inte längre tyvärr. Hon var min mentor. Hon tog med mig till mitt första jobb, rekommenderade mig till ett tv-pjäs på SVT som heter Figaros bröllop. Där fick jag börja dansa med de stora elefanterna direkt, Carl Gustaf Lindstedt och gamla Björn Gustafsson och alla möjliga. Siw bland annat. Sen hade jag tur igen därför att regissören som hette Etienne Glaser, han spelade tennis ihop med en av de större filmregissörerna på den tiden. Nu är vi 1973. Han hette Kjell Grede. De satt i omklädningsrummet och Kjell Grede säger till Etienne, fan, jag tror jag har träffat 500 grabbar. Jag måste hitta en ung kille till huvudrollen i min nästa film. Och då sitter de i omklädningsrummet och Etienne säger, ja men kolla på Kjell Bergqvist. Jag jobbar med en ung kille nu, kolla på honom. Och så ringde de upp mig och jag åkte dit och sen fick jag huvudrollen i en långfilm direkt när jag var 20.
Så du har halkat in lite på ett bananskal?
Ja, halkat på bananskal och lite räkmacka också i början. Åtminstone med jobb. Men sen, när man behöver ha mycket tur, sen får man inte göra bort sig på vägen för då tar jobben slut.
Sen har du ju antagligen, obviously, du var ju väldigt duktig också. Annars, du hade ju talang.
Ja, ja.
Annars, men som du säger, det är tillfälligheter i livet också.
Ja, ja men verkligen tillfälligheter i många led för mig att jag halkade in på det här. Sen som sagt, sen kan man inte göra bort sig på vägen.
Har du älskat det från dag ett?
Nej, alltså jag tror aldrig jag har älskat det.
Den är intressant.
Ja, Nej, men det, för mig har det varit, det är ett yrke som jag försörjer mig på. Jag har jävla tur där igen.
Du får bara plocka från buffén.
Ja,
liksom.
Ja, ja. Nej, men det passar mig. Mitt kynne, det är omväxlande. Ingen dag är den andra lik egentligen, varken på scen eller framför kameran. Nya människor varje dag får man träffa, nya platser utomlands, uppleva saker. Ganska bra betalt.
Men jag älskar inte.
Nej, men många i branschen är ju, det är deras, de är ju liksom, det är deras kall att bli skådespelare. Det kan man inte säga för min del. Det är ju väldigt mycket, när man har hållit på med en filmspelning några månader och folk säger nu, ja, imorgon är sista dagen och fan vad tråkigt och jag kommer sakna och bla bla. Och jag känner bara så här, skicka pengarna.
Jag är klar, jag ska vidare.
Ja, jag ska vidare. Skicka pengarna så jag kan resa och göra det jag vill.
Jag ska till Thailand och bygga pool för fan.
Ja. Nej, men faktiskt är det lite så.
Skönt ändå liksom.
Ja.
Jag brinner inte för det här. Det är liksom folk skär av sig sin högerarm för att få göra.
Ja.
Skådis, artist, sångare. Ja.
Nej, men där är man lite grann bananskal och lite räkmacka, absolut.
Jag sa ju det, det är bara att plocka från buffén.
Ja, nej, men den där första...
Jag vill ha rosen på tårtan.
Rosen på tårtan.
I marsipan.
Ja. Men första filmen...
Jag älskar det för sig att höra det.
Ja.
Tänk ändå så här, du behöver egentligen inte jobba så mycket för det. Du bara är.
Ja.
Och du får alla dessa roller gratis.
Ja.
Folk liksom drar i dig. Och det är klart, erfarenheten och allt jobb du har lagt ner på det har gjort att du såklart har blivit en erfaren, duktig skådespelare.
Mm.
Men ändå liksom att aldrig behöva kämpa för det.
Nej.
Och sen också kan jag tänka mig sitta där och kunna få det priset man vill ha.
Ja.
Så här, jag gör inte för under ett x antal kronor.
Nej, så är det ju.
Någon annan skulle jobba gratis för att få göra det.
Ja. Och senaste 7-8 åren, jag slutade med teatern för 7-8 år sedan. Därför att jag kände att jag vill vara med min son och med Karin, min fru. Jag vill vara i Thailand på vintrarna. Så då har jag också kunnat säga, vill ni...
Kan de skicka checken dit, tror du?
Ja, det kan de ju. Men jag har sagt att vill ni checka jobba checken med mig så skicka checken till Thailand. Nej, men jag kommer inte vara i Sverige på vintrarna längre. Jag har frusit färdigt. Jag har frusit så jävla mycket i mitt
liv.
Men om
det blir en ny film då som ska spelas in på vintern, vad gör du då?
Då tackar jag nej.
Är du så kaxig?
Ja, faktiskt. Nu de sista åren har jag gjort. Jag har gjort Springfloden och Bäckström och någon enstaka långfilm. Och jag har sagt att jag jobbar i Sverige på sommaren. På vintern är jag ledig och är med min familj.
Men ni får gärna skicka en check.
Ni får gärna skicka en check. Lägg på en nolla gärna också.
Men skulle du säga, skulle du kunna lägga av med skådespeleriet och leva på det du har?
Ja, jag kan inte leva vilket liv som helst med de pengar jag har. Men jag har varit ganska duktig med pensionsförsäkringar. Både till mig och min fru. Så att i Thailand skulle vi utan problem kunna leva på de pengar vi har, pension. Där lever man billigt. Men hemma, ja. Jag måste nog inte jobba. Jag kanske får dra ner på vissa saker. Jag kanske får sälja någon bil. Eller jag får... kanske inte kan lägga in lika mycket pengar i vår stiftelse som jag gör. Men just nu är det så, vi kommer spela in nya Bäckström till sommaren igen. Och då vet jag att då klarar jag mig ett bra tag igen. Jag behöver inte hålla på så mycket mer det här året eller nästa år heller kanske.
Var det kul att spela in Bäckström?
Ja, alltså det är kul. Nej, men
kanske blir roligare nästa omgång när vi slipper maskerna och...
Ja, när man slipper maskerna och allting. Ja, den här gången var det inte jättekul. Det var ganska stor press på alla med coronan. Så att det var ingen som riktigt njöt av att vara på arbetsplatsen. Varken personal eller skådisar egentligen. Det blir säkert bättre nästa gång. Men annars, det är inte så att jag... går omkring och njuter på jobbet. Det är ett jobb som ska utföras och som jag har ganska bra betalt för. Så att jag kan inte begära att ha ett jobb som jag trivs med, har bra betalt och att jag också ska ha jätteroligt varje dag. Det är inte så jävla kul varje dag. Som jag sa, att jag har frusit. Jag har nog jobbat mer frusen än icke-frusen i mitt liv. Med olika poliserier. Och man ska gå omkring i kavaj och skjorta och låtsas som att det är sommar. När personalen har dubbla täckjackor på sig. Så att det är verkligen inte så att man går omkring och njuter på dagarna. Sen hamnar man under vissa inspelningar där man får skratta lite mer än annars. Men i stort så är det ett jobb som ska göras. Och som jag har skrivit på ett papper att det här får jag se så mycket betalt för och nu ska jag göra mitt. Och det innebär att jag helst ska prestera någonting lite utöver det som står i manuskriptet. Bidra med någonting själv. Så att det läggs ju också ner en hel del jobb för min del innan en inspelning med att läsa manus och ha möten och tänka. Och också... Varje inspelningsdag är ju egentligen, när den är slut, då går jag ju hem, käkar middag och sen pluggar jag en massa text inför nästa dag. Så de där månaderna, 3-4 månader när man filmar, då är det arbete.
Dygnet runt?
Ja, i princip är det så. Man är inte så talbar hemma. Så då får jag ta igen det sen när jag är ledig. Och jag har en fru med väldigt stort tålamod.
Är du kär?
Jag är jättekär i Karin. Vi har levt ihop i 22 år. Jag tycker det är helt fantastiskt. Nej, men jag är jättekär i Karin. Och jag är så tacksam över att jag har träffat henne. Och hur hon har varit med mina barn som fanns innan vi träffades och med vår son.
Hur gammal är Karin? Det är rätt stor åldersskillnad mellan er.
Karin fyllde 50 nu.
Och du är 69?
Jag är 69.
Känner ni av åldersskillnaden? Jag ska inte kasta sten och glashus, men jag undrar om ni känner av.
Nej, det gör vi faktiskt inte. Jag brukar säga att hon är 18 år
äldre
men hon är också 18 gånger klokare än vad jag är. Nej, men verkligen. Det är en verkligen intelligent och smart tjej, kvinna. Så att vi känner inte av någon åldersskillnad.
Talar du för Karin nu?
Ja, nej, det är det jag funderar på samtidigt som jag pratar, så det är klart, nej, men jag tror inte hon gör det ännu i alla fall. Det är klart att jag börjar höra lite sämre, så att det är väldigt mycket. Vad sa du?
Eller så kanske man vill höra
det man... hörapparaten, så jag har hörapparaten.
Men har du det?
Ja, men jag glömmer dem ju oftast på säng med nattduksbordet. Och så är det så, va? Hela dagen. Och också är vi på restaurang och jag inte hör med mig läsglasögon, så får hon ju läsa matsedeln.
Så du både där... döv och blind, men ja. Du känner inte av åldersskillnaden?
Nej, men hon, som jag sa, hon har stort tålamod och också humor.
Och tänderna börjar ramla ur munnen.
Nej, de är faktiskt i behåll. Vi var hos tandläkaren, både Karin och jag, häromdagen. Vi är lyckligt lottade även där. Jag har inte haft ett hål i mina tänder sedan jag gick i skolan.
Det är fantastiskt.
Inte Karin heller faktiskt.
Du kan säga att jag har sämre tänder än vad du har.
Ja. Nej, tandläkaren är ju aldrig riktigt kul.
Nej, men man är väl också, man är det man känner sig. Känner man sig ung i sinnet, så är man ju ung i sinnet.
Ja. Så är det. Och det är grejen att det händer ju inte så jävla mycket här uppe i skallen. Förhoppningsvis så har man ju blivit lite klokare genom livet. Jag tycker man försöker jobba varje dag på att bli en bättre medmänniska. Men det känns inte någon ålder i skallen. Den sitter ju i kroppen naturligtvis. Jag kan ju inte studsa omkring och krypa runt på golvet så jävla mycket. Vi har nyligen köpt en liten jättefin liten hundvalp, en toypudel som heter Aston. Som är så jävla gullig. Jag kan inte krypa omkring på golvet och kasta bollar. Jag får sitta i soffan och kasta boll.
Jag kryper på tal om att krypa.
Jag behöver lite hjälp när jag ska upp på soffan också.
Jag kryper det fram.
Ja.
Men Karin är jättenöjd.
Karin är nöjd, ja.
Men du kan vara lite missnöjd ibland, eller?
Med åldern?
Nej, över Karin tänker jag. Jag skojade lite.
Nej, fan heller.
Men 10 poäng. Härligt att höra att man efter 22 år är Nykär?
Ja.
För du verkar ändå vara nykär, ja, din fru. Och hur håller ni det där vid liv, undrar jag?
Ja, säg det. Genom att inte tjafsa så jävla mycket om skitsaker. Jag tror att vi aldrig en enda jävla gång under de här åren har tjafsat om varför ställer du lägger du tandborsten där, eller ta av dig skorna, eller vem ska diska, eller kan inte du dammsuga, det är din tur. Alltså, det, behöver någon dammsuga, tycker man att det är skitigt hemma, då dammsuger man. Karin fixar käk, jag tar hand om disken. Vi har aldrig pratat om detta, det har gett sig själv.
Aldrig så att du har sagt så här, du får inte göra av med så här mycket pengar, eller det har aldrig varit någon bråk om någonting, ekonomi eller
nej,
någonting.
Nej. Karin är också, jag har ju lite spenderbyxorna på mig. Det vi har pratat om också med när vi har varit utomlands, så fort jag ser något så länsar jag ju bankomatkortet och ger bort alla pengar och har handen i fickan hela tiden. Medan Karin har varit jävligt klok där också och sett så att det blir liksom resultat av de här pengarna.
Så det är det man ska be om pengar när man behöver.
Ja, jag har en 200 här. Idag kan man ju inte använda fan kontanter. Jag har en 200 här i fickan. Den har legat där i 2 månader.
Det går bra med kortet.
Ja, jag lämnar kortet. Nej, men Karin är också otroligt ekonomisk. Hon handlar sina grejer på... Jag ser till att det finns pengar på hennes bankkonto jämt. Men hon handlar på Lindex och H&M och... Har hon köpt någonting någon gång som är lite dyrt, då går hon att lämna tillbaka det dagen efter, för att hon får ångest. Sen har vi nu...
Jag borde börja hänga matlag med Karin lite oftare. Ja. Jag vill också ha lite ångest.
När vi pratar matlagning och spenderbyxor, så är det så här, vår son Leo, han är en jävla stekare. Vi vet inte var det kommer ifrån, men det ska helst vara Gant och Tommy Hilfiger. Vi har ingen aning om var det kommer ifrån. Han är också väldigt noga med, han har ju rest, han är så otroligt berest. Han har ju sett det vi har sett också. Så han är noga med att hjälpa till också och sälja kakor och saft utanför skolan för att samla ihop pengar till barnhem och allt och det. Men han vill gärna ha märkeskläder och vi fattar inte var det kommer ifrån. Jag sitter ju själv i kläder som jag liksom har fått ta med mig eller köpt billigt efter någon filminspelning. Det här är ju Bäckströms skjorta till exempel. Men också med matlagning så är det med Leo. Han 2-3 gånger i veckan så lagar han mat till oss. Och jävligt god mat. Han kollar recept på YouTube. Sen går han och handlar. Det ska alltid vara ekologiskt. Noga med det. Vad det kostar tittar han inte på. Men det ska vara ekologiskt och bra grejer. Sen lagar han med recept från YouTube och improviserar själv. Kanongod mat. Ibland kommer han hem på lunchrasten från skolan och smäller ihop en carbonara för att han tycker att det var tråkig mat i skolan.
Fantastiskt. Ja. Han är en kreatör.
Han är kreatör. Vi kan sitta i soffan och
vad gör Karin? Är hon också kreativ?
Ja, med stiftelsen är hon ju det. Alltså, Karin, det är ju egentligen hennes jobb, obetalda jobb. Det är att ta hand om stiftelsen och sociala medier.
Det är fantastiskt.
Ja.
Verkligen.
Sen tillbringar hon mycket tid i stallet. Nej, men med matlagning är det samma. Där Karin är ingen stor matlagare egentligen heller. Det blir gärna pannkakor eller något enkelt. Och så vi vet inte var det där kommer ifrån.
Men du diskar
heller
ändå.
Jag diskar ändå. Och jag diskar efter Leo också. Och när Leo har lagat mat, då räcker det inte med att diska. Det är en miljard grej som ska handdiskas, grytor och kastruller. Men sen får man också skura golvet i köket, därför att det har flugit iväg lite stekflott och lite annat smått och gott.
Du har ju 3 döttrar och en son. Mm. 2 av döttrarna fick du med Yvonne Ryding.
Mm.
Gamla fröken Sverige. Hon var ju även Miss Universe.
Hon var ju även Miss Universe, precis.
Var hittade ni varandra? På röda mattan?
Nej. Vi träffades 1986. Yvonne var Miss Universe 1984. Och sen flyttade hon till, bodde kvar i USA, i New York. Telefonen ringde hem hos mig. Där någon sa, hej, vi ska göra en intern film för vår nya, för den nya Saab Cabriolet som ska släppas. Den lanserades då. och som ska gå på olika bilfilmer och sådär. Och det Mauro Scocco skriver musiken och det är påkostat. Och du och Yvonne Ryding vill vi ha. Ni ska åka runt lite med där cabben i Monte Carlo och på franska kusten. Behöver inte säga så mycket. Ja, det låter väl trevligt, tänkte jag. Vad kostar det? Ja, det kostar sig så mycket. Okej. Och så åkte jag iväg. Och det sa väl, på ett sätt sa det nästan klick på en gång när vi träffades. Men det var också så här att jag hade ingen aning om innan jag åkte Yvonne Ryding. Vem fan är det? Det var någon som berättade för mig. Men det är ju för fan Miss Universum. Jaha, kul, tänkte jag. Åka till Monte Carlo och köra cab och käka glass och med Miss Universum. Det kan man ju stå ut med. Men sen, vi var där en vecka och sen skildes vi åt och sen höll vi kontakten under ett par år, ett par tre år. Och sen till slut så sa vi att det här funkar ju inte med telefonkontakt bara. Så för att göra en lång historia kort. Yvonne flyttade hem 1988. Vi gifte oss samma sommar och sen åkte vi iväg på någon lång resa till Fidjöarna och Nya Zeeland och Australien. Och dagen innan vi skulle åka så fick vi veta att Yvonne var gravid. Och då fick vi Sandra som idag är 32. Sen hade vi ett antal fina år. Vi bodde i Norrtälje på landet. Vi hade hästar, vi hade grisar, vi hade får, vi hade höns, vi hade lite av varje hundar, katter. En salig blandning på tomten. Barn och hundar och katter och höns käkade i princip på samma matskål. En otrolig idyll. Och det varade i 10 år. Sen gick det tyvärr. Visade sig att vi funkade inte så bra ihop. Så var det ett par tråkiga år innan vi bestämde oss för att skilja oss. Men sen efter något år. Vi var lite tjötigt något år efter skilsmässan. Men sen efter det så har vi varit jättegoda vänner. Vi firar jular ihop och vi firar alla skolavslutningar och alla födelsedagar tillsammans med Yvonne.
Vad skönt.
Ja, jätteskönt. Vi är jättegoda
och
vänner.
Och Karin och Yvonne, kommer de
överens? Karin och Yvonne har kommit jättebra överens hela tiden. En jätteeloge till Yvonne. Hon har aldrig sagt ett negativt ord om Karin. Hon skulle ju mycket väl ha kunnat börja med, jaha, nu har jag hittat någon ung. Karin var 28 när vi träffades och jag var 46. Aldrig ett negativt ord om Karin. En jätteeloge till Yvonne för detta. Och vice versa. Nej, de har varit jättegoda vänner. Och jag har funkat bra med mina tjejer också, jättebra. Karin har varit jätteklok, aldrig försökt att leka någon extra morsa. Utan hon har sett till att bli en bra kompis.
Och hur funkar det mellan halvsyskonen? Leo.
Ja, men det funkar skitbra. Ja. Leo och tjejerna har skitbra kontakt. Och absolut.
Och det är ju så, bra energi skapar bra energi.
Ja.
När man inte snackar skit och odlar massa otrevligheter i barnens liv, då slipper få dem och börja hata och ogilla och tycka illa om, så blir det ju bättre för alla i slutändan.
Ja, men verkligen.
Alla mår ju bättre då. Tyvärr är det ju så att många snackar skit om din före detta mans nya tjej eller kille.
Jag tror att vi hyfsat snabbt kom underfund med både Yvonne och jag att vi var nog lika stor orsak båda två till den här skilsmässan.
Varför gick ni skilda vägar? Du kanske inte vill prata om det.
Nej, alltså, vi växte ifrån varandra helt enkelt. Det var liksom inga andra partners inblandade på något sätt, utan vi växte ifrån varandra och började väl också bråka om ekonomi, skitsaker till slut. Till slut hittar man något fel på allting som den andra gör och från andra hållet också. Nej, men det där är ju en sorg i mitt liv. Men det är ju några sorger. Jag var ju också förlovad i 7 år med en zigensk flicka, en romsk flicka på 80-talet. Och vi gick skilda vägar efter 7 år av vissa anledningar. Som det är en för lång historia. Det, och där som
romsk flicka från Finland?
Nej, från Sverige.
Okej.
Som jag träffade när vi spelade in Katitzi, en tv-serie. Hon spelade min syster. Och hennes familj var med hela tiden. För de var sex döttrar. Men tyvärr så sket det sig av saker som vi egentligen inte kunde påverka. Det är en sorg.
Kultur och så vidare.
Vad sa du?
Kulturen.
Ja.
Den romska kulturen.
Ja, men så är det ju. Det är krav på att vissa saker hemifrån. Nu var jag jättegod vän med hennes föräldrar. De har gått bort båda två nu. Men vi var jättegoda vänner. Så att, men det krockar ju, så är det ju till slut tyvärr. Alltså väldiga krav på, hennes mamma gick bort tidigt i cancer och då blev hon den som skulle ta hand om familjen och allt det där.
Har hon fortsatt sin skådespelarkarriär?
Nej, inte alls. Nej. Vi såg så här förra året och tog en fika och snackade om gamla tider. Hon skulle gifta om sig nu i somras. Nej, men och sen också det här med de här 10-11 åren med Yvonne. Det är klart att det är en sorg i ens liv. Många säger att vi hade så bra skilsmässa och det finns inga bra skilsmässor. Inte för barnen. Nathalie var 5 år, Sandra var 9. De hade det naturligtvis jättejobbigt, vilket alla barn har under en skilsmässa. Så att det är viktigt att man inser det vi pratar om, att sluta med skitsnacket. Jag märkte ju snabbt att det gick inte att säga ett enda ont ord om mamman. Jag sa någon gång när vi satt i bilen, ja, nu är väl morsan sen som vanligt. Åh jävlar, jag fick en sån jävla utskällning. Du ska fan inte klaga, mamma. Jag kände så, nej, det ska jag inte. Uppenbarligen ska jag inte. Inte på något sätt ska jag klaga på mamma.
Mamma är alltid tid.
Ja.
Det är fantastiskt.
Det här, jag håller inte på med det här för fan pappa. Det köper vi inte.
På samma sätt som de är lojala mot dig är de lojala mot sin mamma, självklart.
Ja, visst.
Och det
är ju där problemen uppstår för barn. Måste man välja sida nu helt plötsligt? Men som sagt, vi insåg ganska snart, därför att vi också var frilansjobbare. Så att vi hade ganska stor glädje av att vi samsades om var barnen skulle befinna sig, när och var och hur. Och att vi såg till att vi var tillsammans på skolavslutningar och födelsedagar och allting. Så att barnen har fått se att vi är nära goda vänner.
Det sista nu, vad är det bästa med Karin?
Allt.
Tack för att du kom hit, Kjell Bergqvist.
Tack.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.